Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Varmt välkommen till After Work-podden med mig, Maja Parnevik.
Och mig, Joanna Svicka.
I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
Dagens avsnitt ämnar vi åt kvinnohälsa och har därför bjudit in Susanna Moen och Sara Norrbom, grundarna bakom företaget Women's Sync. År 2020 lanserade Women's Sync en bok om hur man skapar en livsstil i synk med den kvinnliga biologin. Och sedan dess har de spridit viktig kunskap om kvinnohälsa på både Instagram och via samtal i podcastformat. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om hur Women's Sync blev till. Susanna delar med sig av sin resa med utebliven mens och vad hon gjorde för att få tillbaka en regelbunden cykel. Vi pratar även om vad som händer i kroppen under de tre faserna och ger konkreta tips på hur man kan stötta kroppen på bästa sätt i denna naturliga process. Med andra ord så pratar vi om allt som inte tas upp på biologilektionerna i skolan. Varmt välkomna.
Tusen tack.
Wow, mäktigt att höra en introduktion så här.
Verkligen.
Nu, vad ska hon säga?
Det är bara så härligt att höra vad vi har gjort egentligen.
Ja, det är så coolt. Alltså jag tänkte på det. Alltså ni är verkligen riktiga förebilder för mig på riktigt.
Ja, men wow.
Vad fin det.
Tack snälla. Mm.
Men för folk som mot all förmodan har missat er, vilka är ni två?
Ja.
Var börjar man?
Ja, men vi har ju känt varandra sedan gymnasiet. Mm. Så vi går ju way back. Ja, och sen dess har vi gjort olika saker. Vi pluggade liksom samma gymnasie då, men sen har vi gjort helt olika saker. Jag har en bakgrund inom grafisk design och branding. Och drev eget inom det innan vi började med Women's Sync.
Mm. Och jag har alltid brunnit för människor, utveckling och hälsa. Så efter gymnasiet så började jag plugga. Och då valde jag HR faktiskt.
Mm.
Och sen så, efter det så blev det... Alltså jag har alltid haft en så stor passion för hälsa. Så jag pluggade också en annan utbildning utöver det till holistisk hälsocoach.
Mm, så sugen på att göra.
Men då inriktat mot ätbeteende. Så mycket så här kopplat till emotional eating, men också typ ortorexi. Bara olika ätbeteenden och egentligen vad grundorsaken är till det. Så jag kom mer in på den banan.
Mm.
Och sen så möttes vi bara i vår passion i kvinnohälsa. Mm. Och det var också egentligen av en tillfällighet. Jag hade utmaningar kopplat till menscykeln. Och du gjorde ditt masterprojekt inom det.
Mm. Gud vad spännande. Ja. Och så blev det så bra.
Ja.
Ja. Och vi brukar börja varje avsnitt med att ställa vår gäst, eller våra gäster i det här fallet, frågan varför ni jobbar med det ni gör idag. Ni har ju kanske vävt in det lite nu i inledningen, men vad är ert varför?
Ja, men jag skulle säga att när det kommer till Women's Sync, där det handlar om är ju verkligen en passion att för just kvinnohälsa. Att det är verkligen där mitt hjärta klappar för. Och för min del har någonstans mitt mission bottnat i att hjälpa, men dels hjälpa mig själv, för jag tror att det är där det börjar.
Mm.
Så hjälpa mig själv och i sin tur hjälpa andra. Och i Women's Sync så blir det i en mycket större skala. Och med tanke på min egen bakgrund, just kopplat till kvinnohälsa, så blev det ganska naturligt att det blev just Women's Sync.
Mm.
Och det finns ju så himla mycket mer också inom det.
Mm.
Och du då,
Sara? Ja, men för mig så kom det egentligen mer från att så jämställdhetsperspektivet. Mm. Att jag började sätta mig in i kvinnohälsa utifrån just att så här, men varför vet vi så lite om det här? Hur kommer det sig att var tionde kvinna har endometrios men ingen vet vad det är? Var femte kvinna har typ PCOS, ingen vet vad det är. Ingen forskar på det här. Och också hur så här, vård och medicin tar inte riktigt hänsyn till att den kvinnliga biologin ser annorlunda ut än den manliga. Mm. Och det väckte verkligen min drivkraft att så här, hur kan det vara så? Det är liksom 2022 nu och det är fortfarande så ojämställt och man utgår inte alls från att ja, men vår biologi kräver helt andra saker i vissa fall.
Mm. Det där är så intressant och bara genom att börja följa er och Women Sync så har jag lärt mig så otroligt mycket och man blir så här, när man lär sig någonting som borde vara så självklart så blir man så frustrerad också, så här, varför visste inte jag det här tidigare? Mm. Jag vet att jag nämnde det för er innan vi började spela in det här med att om man går på p-piller så får man liksom inte en naturlig mens utan den är liksom lite konstgjord. Hade ingen aning om det.
Mm. Nej, men det är få som vet det. Och det heter ju bortfallsblödning. Och det är ju för att man inte har ägglossning så blir det liksom ingen riktig.
Vilket är så logiskt egentligen när man tänker efter. Men jag har alltid tänkt så här, för att de här barnmorskorna säger ja, men du kan skjuta upp din mens genom att sluta eller inte äta sockerpillerna. Men så har jag alltid gjort det bara för att så här, det känns bra och naturligt att få sin mens en gång i månaden. Men det är inte ens en naturlig mens.
Ja. Nej, precis.
Och det sjuka är ju också att när vi pratar om menscykel eller när samhället pratar om menscykel, då fokuserar man alltid på själva mensen.
Ja, blödningen.
Ja, men det som egentligen är huvudeventet i menscykeln, det är ägglossningen.
Ja.
Det är liksom det som är key. Mm. Så det är också mäktigt att börja se på det som det viktigaste och hur kan man stötta kroppen för att må så bra som möjligt.
Mm. Det är något annat som jag också, alltså nu lärde jag mig inte det nu, men för några år sedan att det är så här, att man bara kan bli gravid typ några dagar per månad.
Mm.
Alltså du vet när jag gick gymnasiet så trodde jag så här, glömmer man ta ett p-piller en dag då liksom händer det varje dag, du vet så här, att man inte vet det.
Ja men exakt. Ja, men man trodde alltså så här, då trodde man ju att det var graviditeten man liksom riskerade hela tiden, men det är ju liksom en liten del av cykeln. Det är upp till typ 6 dagar max. Varje cykel man kan bli gravid.
Helt sjukt.
Mm.
Ja, vi ska fördjupa oss mer på det senare, tänkte jag. Men om vi backar tillbaka bandet, du nämnde att du hade haft utmaningar med din cykel. Kan inte du berätta lite mer om det?
Ja, men det här började för, alltså det är så svårt att säga också, för att jag åt ju p-piller. Och sen så skulle jag åka till Australien och plugga. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag sluta med p-piller, för att jag ville dels lära känna min kropp och förstå, men hur fungerar den utan p-piller? Så då slutade jag med det och jag tänkte men det här är ett perfekt tillfälle. Så var jag i Australien och då fick jag aldrig tillbaka min cykel. Och det är helt naturligt. Om det är någon som slutar med p-piller, det kan ta upp till 6 månader innan man får tillbaka sin cykel. Men det kan också upp till ett år. Men ja, och sen så gick det ungefär 9 månader och jag fick aldrig tillbaka min cykel. Och då kontaktade jag kvinnokliniken. Och de kollade upp mig och då sa de bara så här, men du måste börja äta p-piller igen för att få tillbaka din menscykel. Och då kände jag så här, men få tillbaka min menscykel genom att äta p-piller, det är ju inte lösningen på problemet, utan då dämpar ju symptomet. Så ja, då började jag sätta mig in i kvinnohälsa för att förstå vad kan jag själv göra för att få tillbaka min cykel på ett naturligt sätt. Så dels började jag sätta mig in i research, lyssna på poddar, läsa böcker. För jag förstod ju någonstans att okej, det här handlar ju om någonting mycket djupare. Och vid det här tillfället så, alltså jag tränade väldigt mycket. Dels spelade jag fotboll, men utöver det så tränade jag också styrka, löpning. Och jag har en bakgrund där jag gått på idrottsskola, så jag har satt mycket prestation i, ja men,
fokus.
Ja, alltså mycket liksom på kroppen, hur den ser ut, men också vad jag presterar. Och det är också så här, för mig är idrott och rörelse någonting helt naturligt. Men det jag också har förstått nu att det finns olika sätt att röra på kroppen som ja, men passar kvinnokroppen. Så ja, då började jag helt enkelt liksom sätta mig in i det. Och då förstod jag att lösningen för att få tillbaka min cykel fanns inte i att äta p-piller, utan det fanns i att förändra min livsstil. Och det är det här som är så himla kraftfullt. Att verktygen finns i vår livsstil och då är det kopplat till näring, fysisk aktivitet, återhämtning och miljö. Och för min del vid den här tidpunkten så, och jag säger inte att det här är mitt sätt är ett rätt sätt, utan alla vi är unika och vi behöver olika saker. Men för min del vid den här tidpunkten så dels jag har en bakgrund där jag har varit rädd för fett. Och vår generation, Sara som min, vi är 29. Mm. Vi har vuxit upp någonstans i ett samhälle där man är rädd för fett. Mm. För man har en illusion om att fett i min kost kommer ge mig fett på min kropp. Mm. Ish.
Mm. Allt har varit så här fettsnålt. Alla dieter ska vara så här fettsnålt, fettsnålt.
Ja.
Men jag tycker både så här fett och kolhydrater har alltid varit liksom...
Ja, det är helt sjukt.
Ja, fattar ingenting. Ja.
Och vid den tidpunkten så jag åt... väldigt fettsnålt. Samtidigt åt jag veganskt. Och sen så rörde jag på mig otroligt mycket. Låg på en fettprocent som var väldigt, väldigt låg. Och har alltid varit... Amen, jag pluggade samtidigt som jag jobbade. Samtidigt som jag sen började plugga efter. Alltså så här, mycket prestation. Så inte mycket utrymme för återhämtning. Utan jag var mer liksom i mitt maskulina att hela tiden göra istället för att... Ja, men lyssna in och känna. Så ja, jag och utifrån det då träffade jag och Sara började prata om det här. Och jag förstod desto mer jag läste att okej, jag behöver göra en livsstilsförändring.
Och hur var det att inse det?
Alltså det har varit en process. Men det jag också, för det här var ju 6 år sedan. Visst Sara?
Mm, det är nog.
Ja, det har tagit, alltså det har varit en jättelång process att komma hit jag är idag. Men den största förändringen har inte varit den yttre, utan det har ju varit det som har skett på insidan.
Mm.
Och jag tror att en sån förändring behöver ta tid. För att det är många insikter och att ja, men tillåta kroppen att få förändras.
Mm.
Bara det har varit en utmaning för att men jag la mitt värde i min kropp och hur jag såg ut. Men också just använd delar som att man har vuxit upp i ett samhälle som någonstans värdesätter att äta på ett visst sätt och man tror att man gör alla rätt, för jag var ju hälsointresserad.
Mm.
Så jag bara så här, ja, men den här typen av kosten säger ju forskning är den bästa när det kommer till hälsa, men vem är den forskningen gjord på?
Ja, men oftast.
Precis.
Verkligen. Mm.
Så bara att få de här insikterna har... Det har tagit ganska lång tid att landa. Och jag vet att när vi pratade om det här, när du Sara lyfte det här, att menscykeln är kvinnans femte hälsotecken.
Mm.
Tillsammans med blodtryck, hjärtfrekvens, andning och kroppstemperatur. Alltså det är ett lika viktigt hälsotecken. Mm. Och när man inser det, att okej, jag ser ut på ett visst sätt och jag kan prestera på ett visst sätt. Men jag har inte en menscykel.
Mm.
Då är jag ju inte hälsosam.
Nej.
Så vem är det jag försöker lura?
Mm. Det är ju samma sätt som att bara köra på fast man har liksom 40 grader feber hela tiden. Och bara,
ja. Exakt.
Det är så sjukt att så här, om man har feber då är det så här, nu är jag hemma, vilar. Liksom så här, att det verkligen ringer i alla varningsklockor. Men sen så om man inte får mens då är det så här, ja, den kanske kommer nästa månad eller så gör den inte det. Men då, ja.
Och typ så här, det kanske är lite skönt. Alltså, den inställningen har ju också varit så mycket när man växte upp. Att så här, gud vad skönt att inte ha någon mens.
Mm.
För att man inte riktigt kanske visste bättre.
Mm.
Och också för att det är accepterat att ha feber. Alla fattar att du har feber, det är klart du ska vila, ta hand om dig. Liksom.
Mm.
Men menscykeln är fortfarande faktiskt tabu att prata om på det sättet.
Helt sjukt alltså.
Och det kan ju också för min del vara i form av utebliven ägglossning och därmed mens. Men för någon annan kan det vara PCOS, det kan vara PMS, det kan vara endometrios.
Mm.
Så det här kan ju komma till uttryck på olika sätt.
Mm, men olika typer av typ obalans där, eller vad man ska säga.
Precis. Så för min del var det ju så.
Mm. Men jag gillar ändå att du liksom nämner att det här typ holistiska tänken, att man inte bara ska kolla så här, okej, men vad äter jag? Utan också så här, hur pratar jag med mig själv? Hur är mina relationer runt omkring mig? Hur mycket tränar jag? Att verkligen kolla på alla delar, eftersom som du säger, enligt regeln i boken kanske man äter helt korrekt, men sen så har man andra grejer där det inte riktigt klaffar.
Mm.
Att så här, kolla på helheten hela tiden.
Precis,
och lyssna inåt.
Exakt, och ofta är det ju flera delar.
Mm.
Att så här, om man är precis som du som var så här, men det var både träning och att äta väldigt fettsnålt och att inte kanske ge kroppen återhämtning. Och så är det ju ofta att det räcker kanske inte att kolla på en del, utan att då blir det lätt att man fäster sig vid att så här, nej men kosten, jag har superkoll på det. Men sen så kanske det andra ställen man pressar sig själv på också.
Ja, och den grundläggande orsaken till allt det här, för det där var ju bara beteenden. Det var ju någonstans inom mig. Att hur är bilden av mig själv? Vad är värde för mig och vad är kärlek för mig själv? För jag försökte hitta sätt att älska mig själv som var mer kopplat till hur jag såg ut eller det jag gjorde istället för den jag är. För det är också den största insikten att jag, alltså, det spelar ingen roll hur jag ser ut eller vad jag presterar, utan jag är lika bra oavsett vad. Så någonstans, alla de här beteendena, oavsett vad det är, det är att man söker värde i olika saker för sig själv. Det är ett sätt att ge sig själv kärlek eller uppnå kärlek från andra.
Precis.
Som kommer från samhället
på ett eller annat sätt. Verkligen, det har jag delat med mig mycket av i podden, min prestationsångest, att så här, söka med sitt värde i prestationer. Vilket är så problematiskt. Men det är ju liksom en lång resa. Och jag har verkligen kommit en lång bit på den. Men det är mycket jobb kvar.
Ja, och det är ju en process. Så jag skulle säga att för de som har en liknande resa, det som verkligen har hjälpt mig, det har ju varit att förändra kosten. Så dels äta mycket mer fett. För våra könshormoner, för att de ska kunna skapas och produceras, så behöver de fett. Och jag har också introducerat animaliska fetter. För att det innehåller kolesterol som också kan hjälpa, som är med grunden i våra könshormoner. Så det har varit jätteviktigt för mig att verkligen öka det och äta mycket, mycket mer. För alltså, vi behöver äta så mycket mer än vad vi tror.
Verkligen.
Och där är kolesterol också en sån sak som har varit så här, akta er för högt kolesterol. Alltså som verkligen inte varit någonting man ska fokusera på. Så det är faktiskt en viktig grej.
Det är mycket så här aftonbladsrubriker som bara spärrar i huvudet. Liksom.
Ja. Men akta er för mättat fett. Medans när vi skrev boken, för den är ju baserad i forskning, så har vi bollat också med våra experter som är bland de främsta i Sverige. Och det är så här, alltså, så himla bra.
Ja.
Och det kan ju vara avokado, det kan vara rött kött, det kan vara kokosolja. Sen är allting en balans, 100%. Ingenting är bra för
mycket. Men jag tror ingen liksom dricker en hel kokosolja bara rätt upp och ner. Men Sara, berätta lite, för jag vet att ni målar upp cykeln i tre faser. Kan inte du berätta lite mer om dem?
Precis, vi har valt att dela in den i tre. Ibland pratar man om två faser, ibland om fyra. Men vi tycker att de här tre faserna blir lite enklare att hålla koll på. Och den första fasen är superenkel, det är när vi har mens. Så det är de dagarna som vi blöder och det är fas ett. Och sen går vi in i fas två. Och under fas ett så har hormonerna legat väldigt lågt. Så i fas två så börjar de öka. Och det är också så här, när mensen avtar, man brukar känna det här. Energin börjar öka, man känner sig lite mer liksom, energisk, pigg. Och i fas 2 så ökar de hela vägen upp till sin topp. Och det är när vi har ägglossning. Så då är både östrogen och testosteron och progesteron högt. Och vid ägglossning då, då har vi egentligen som mest liksom självförtroende, sexlust. Det är mycket det här, liksom så här utåtgående energin kan man säga.
Och som starkast, om man tränar mycket så kan man känna att träningen, det känns väldigt lätt.
Ja, precis. Så här styrketräning är oftast nice att köra då. Och sen i fas 3 då, det är en lite längre fas. Så i början av fas 3 så kan man fortfarande ofta känna kvar det här från fas 2. Men i slutet av fas 3 det är då man kan uppleva eventuella liksom PMS-symptom om man har någon typ av obalans. För det är också då hormonerna liksom skiftar lite mer. Så att om de inte är helt balanserade och inte riktigt så här dansar med varandra, eller man ska säga, det är det som kan göra att man får olika symptom.
Och vad kan man göra för att stötta kroppen i de här olika faserna?
Ja, men dels, alltså, det viktigaste är ju någonstans att man vill ha en stark ägglossning. För att det man gör i fas 1 och fas 2, det kommer ge ett utfall i fas 3. Och sen när det kommer till menscykeln så brukar man prata om att det tar 3 månader för ett ägg att mogna. Så det kan vara så att har man väldigt mycket problem så kan det vara så att det man gjorde 3 månader innan att det börjar ge effekt 3 månader efter. Så ibland kan man behöva tålamod och har man jättekraftiga obalanser kan det ta längre tid än så. Men det kan också vara så att där du faktiskt gör i fas 1 och fas 2 att man verkligen märker skillnad i fas 3 så det kan också gå väldigt snabbt vilket är så nice.
Mm. Mm.
Men sen också bara det viktiga blir ju att förstå att vi som kvinnor är cykliska. Vilket innebär att vi behöver olika saker beroende på vart vi är. Så det kan ju också bara vara att hur kan jag tillmötesgå de behoven jag har i de olika faserna.
Mm. Mm. Kanske börja liksom anteckna lite.
Ja, det är ett jättebra första steg att bara ens här förstå sin cykel och börja se vad känner jag typ varje dag.
Så tracka cykeln.
Exakt, tracka cykeln. Mm. Och där är ju så här som en sån sak, precis som du sa att när man inser det här att okej, men bortfallsblödning är inte riktigt mens. En sån sak för mig var när jag insåg att i fas 3 så ökar vår ämnesomsättning. Så vi blir oftast lite hungrigare än vad vi var i de första faserna. Och det här är någonting som jättemånga känner igen sig i. Men jag hade aldrig liksom gjort den kopplingen att innan mens så är jag alltid mycket hungrigare och mer så här sugen på liksom att äta större portioner och mer och ja, ibland också såklart sött och salt och fett och sådär. Men jag hade liksom aldrig fattat att det här är ju faktiskt helt naturligt.
Mm.
Och det är ju liksom en jätteviktig grej också på tal om det här med så här hur man pratar med sig själv och hur man ser på sig själv. Att jag kunde vara väldigt dömande då att så här, men gud, jag har typ gått upp något kilo i vikt och vad har hänt, vad jag är för fel.
Mm.
Medan det är så här, ja, men jag var hungrigare. Alltså det är naturligt, jag är fas 3 liksom.
Verkligen.
Sen är det såklart att man ska inte kanske ha alltså så här massa cravings och den grejen, då är det en obalans. Men att man har högre ämnesomsättning är ändå väldigt naturligt. Intressant.
Ja, verkligen.
Och att våga fylla på. Mm. Istället för att tänka så här, ja men förra veckan kände jag så här och tror att det handlar om viljestyrka och disciplin. Nej, alltså det är någonting naturligt som sker i kroppen.
Mm.
Och det är så mäktigt när man blir medveten om det.
Mm.
Och faktiskt kan ge sig själv där man behöver. För då kommer man må mycket, mycket bättre.
Jag tycker det är så fint. Jag vet att Sanna Alexandra delade det för någon vecka sedan på sin Insta-story. Att så här, jag planerar alltid mina förårsuts när jag är ägglossning. För då är jag liksom mer självförtroende och allt det där. Det är så roligt hur man så här, när man verkligen lär känna sin cykel. Vet att okej, men de här dagen då behöver jag ta lite extra lugnt. Här kan jag planera in det här mötet eller det här.
Ja.
Fast 2, biologisk självförtroende boost.
Exakt.
Så vet jag blir så avis, men jag går ju på p-piller. Och då blir jag så här, nu måste jag sluta, för jag vill också ha det där.
Ja, men det är coolt. Alltså man känner verkligen, alltså när man lär känna sin egen cykel, då ser man det så tydligt. Och då blir det ju verkligen ett verktyg att veta det här och kunna använda det liksom.
Ja, för jag tror också att många i dagens samhälle, man tror också att när man upplever vissa symptom eller man känner sig lägre i energi eller vad det nu kan vara, att kroppen känns annorlunda eller man har ett ökat sug, att man någonstans, alltså man tillåter sig inte själv att vara så, för man har en bild av att jag ska vara så här eller jag ska leva så här, men när man faktiskt kan möta sig själv där, den medvetenheten är så, så viktig.
Mm. Jag tycker också intressant, du har ju delat med dig lite av så här yin och yang energi, eller ni pratar om det i era kanaler. Kan inte ni utveckla det kopplat till psyken?
Ja, det här är ju komplext alltså. Och vi är ju inte experter, men vi brukar prata mycket, dels i min egen resa, det här med yin är ju, alltså som kvinnor är vi mer av yin i vår natur. Och yin är den feminina energin och det är mer kopplat till att känna, att vara, att lyssna. Medan yang är mer den maskulina energin och det är mer kopplat till prestation, att göra logiskt. Och kollar jag tillbaka till exempel på min egen resa, då var jag mycket mer i yang och den här maskulina energin. Jag kände ju aldrig in kroppen utan jag hade bestämt mig, så här ska jag leva, göra, äta, och så följde man det. Men vi är alltså som kvinnor mer av yin i vår natur, men utifrån hur vi lever i dagens samhälle så finns det inte lika mycket utrymme för det.
Mm. Precis, och det här kan användas också i till exempel livsmedel och mat, att så här, vissa livsmedel eller en typ av mat är mer yin eller yang. Så till exempel för oss kvinnor, speciellt under vintern, så kan många ha behov av att äta mer varm mat, till exempel grytor, alltså sånt, för att man har mer kyla utanför kroppen. Alltså det är kallt, det är snö, det är vinter liksom. Och då är det så logiskt egentligen att det är klart vi behöver fylla på mer med varma saker som värmer oss inifrån. Mm.
Och också värme utifrån.
Mm.
För när vi utsätts för mycket kyla, oavsett om det är saker man äter eller utifrån, då är det som att energin inte kan flöda, qi som de kallar det i kinesisk medicin, att det inte kan flöda i kroppen. Och livmodern, det är ju livmoder, så det behövs liksom energi och värme.
Mm.
Och det är så himla coolt.
Mm. Och jag tycker att man känner, alltså, känner man in kroppen och vad man är sugen på. Alltså, man kan ju känna igen det från till exempel på sommaren så vill man äta typ så här sallader och fräscha, jag vet inte, juicer och så här kalla saker. Men på vintern så dras man ju ganska naturligt ofta till mer värmande mat. Verkligen. Om man inte då liksom sätter upp de här reglerna för sig själv. Så här, nej, det är sallad, det ska vara liksom. Eller vad det
är. Jag håller verkligen med. Jag bara, saffransgryta tycker jag är så gott på vintern. Det är man inte direkt jättesugen på när det är liksom 30 grader ute.
Verkligen.
Men det är det som är också att följa de här olika cyklerna.
Precis, även liksom årstidscyklerna.
Att lyssna inåt, det tycker jag verkligen att alla ska ta med sig. Men om vi går in lite mer på Women's Inc. Vad erbjuder ni? Vi har ju tagit upp att ni har en bok. Mm. Och där berör ju ni liksom allt vi pratar om just nu, fast ännu djupare. Liksom, så att det är verkligen ett tips att klicka hem den. Väldigt snygg också. Passade väldigt bra på min så här, tv-bänk. Snyggt.
Underbart.
Mm. Ja. Det är det som är tanken.
Chica roast är jag sugen på att prata om.
Ja.
Mm. Varför tillverkade ni det? Eller vad är det för någonting kanske vi ska börja med?
Ja, det kanske vi ska börja med. Det är en värmande dryck, för att tala om värmande, som egentligen påminner lite om kaffe i smaken, men den har en väldigt så unik smak. Men vi tog fram den just för att vi själva kände att vi behövde ett kaffesubstitut och såg en extrem efterfrågan på det i vår community. Och det började egentligen med att vi började så här höra från många kvinnor som hade slutat med kaffe och koffein, alltså koffein generellt, och hur de, ja, men deras liksom PMS hade liksom lättat, eller de hade blivit av med olika mensrelaterade utmaningar. Och det här tyckte vi var så otroligt intressant, och vi har ju också skrivit om det i boken, just hur koffein.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Är kopplat till våra hormoner. Så där någonstans började det liksom.
Mm. Och jag själv slutade med koffein för 3 år sedan som en del i min resa. För de som lyssnar som kanske inte förstår, men hur är koffein kopplat till våra hormoner? Det är egentligen att koffein stimulerar kortisol, som är vårt stresshormon. Och när det kommer till den kvinnliga kroppen, så är vi mer känsliga för stressorer, oavsett om det handlar om koffein, för hård och för mycket träning, eller näringsbrister, eller att man har för mycket eller för höga krav på sig själv. Så det som egentligen händer om man dricker till exempel koffein för mycket, det är aldrig en kopp kaffe till exempel som gör all skillnad, utan det kan bli pricken över it beroende på hur man lever sitt liv. Så det var helt enkelt i samband med det att vi själva behövde ett alternativ, men också att vi såg i communityn att så många ville ha ett alternativ till koffein och framförallt kaffe. De bara, men jag vill sluta, men jag vet inte hur. Och då hittar vi chica roast, som är en ört. Så den har också så himla många hälsofördelar som är kopplat till, för den innehåller ungefär 68% av fibern inulin, som dels påverkar tarmflora, det är kopplat till blodsocker, den har också lugnande effekter, vilket gör att man kan dricka den på kvällen. Och sen smaken är helt magisk. Och där behöver man hitta själv vad man tycker om.
Mm. Ja, jag älskar.
Jag har fått höra att det är liksom blandning mellan kaffe och sen choklad.
Ja, exakt. Och där är ju perfekt. Jag älskar ju en klick grädde eller liksom en gott. Bara en liten slurp. Och då blir det verkligen en lite så här chokladaktiga smaken.
Ja, jag är så sugen på att beställa hem det. Men jag tycker det är väldigt intressant det här med koffeinets inverkan på kroppen. Som ni sa, så här, att det liksom blir som pricken över i på det här stressgrejen. För jag vet själv att när jag gick i skolan och var väldigt stressad så gav det utslag i att jag fick väldigt mycket candida-svamp i kroppen. Men då testade jag faktiskt inte att utesluta koffein, utan jag testade allt annat förutom att sluta prestera i skolan. Men dagen jag tog studenten så var det som bortblåst och inte haft liksom något problem med det sen dess. Så att det är sjukt att så här, inse hur mycket det här, ja, men som ni sa, den här, visst är det young-energin? Ja, det här presterar en och att liksom inte lyssna på kroppen, hur mycket det faktiskt påverkar.
Och just alltså, så här, stress i alla olika former är ju liksom inte alls någonting våra hormoner vill ha. För som sagt, det som händer är att kroppen prioriterar stresshormonerna framför våra könshormoner. Så är man konstant stressad, då orkar liksom inte könshormonerna med. Eller de prioriteras inte.
Vilket egentligen är helt rimligt. Alltså om man tänker liksom ur biologiskt perspektiv. Då var vi ju stressade, eller förr i tiden var vi stressade så fort det kom någon fara. Och då är det klart att kroppen gör allt för att överleva istället för att okej, vi kanske ska pausa lite här och
fixa lite barn. Ja, men exakt. Det är inte läge. Liksom.
Nej.
Och det är det som blir så viktigt, att inte jämföra oss med män eller killar.
Mm.
För att deras hormoner fungerar inte alls som våra hormoner. Deras hormoner förändras enligt en dygncykel.
Mm.
Och våra enligt en månadscykel. Så att jämföra sig med den personen hemma, det går inte. Alltså när det kommer till sug eller träning eller hur man hanterar stress. Och den insikten är väldigt, väldigt viktig.
Mm. Hur, för jag vet att ni har diskuterat i er podd, men det här med att till exempel träna ut efter cykeln. Hur, alltså, hur tänker ni där? För jag vet, det kan ju också bli en prestation i sig att så här, okej, men på ägglossning kanske är som starkast, då måste jag prestera. Att det blir liksom lite bakvänt, om ni förstår vad jag menar. Mm. Hur resonerar ni där?
Ja, men precis, alltså egentligen det som är styrkan i att veta om de här skillnaderna och hur kroppen kan liksom svara på de olika sakerna, det är just att man kan lära sig att känna in och vara liksom snällare mot kroppen. Att inte liksom döma sig själv och känna att man inte presterar, utan att så här, ja, men vad behöver min kropp, vad vill den ha? Liksom. Att mer fokusera på det som ett sätt att känna in än att se det som en prestations ytterligare än någonting man ska ta hänsyn till utifrån prestation.
Helt rätt.
Ja, så mer förstå att det sker olika saker och att det är okej att kroppen förändras och hur det känns när man tränar. Och sen någonting som kan vara viktigt att förmedla är just, men har man en bakgrund av till exempel oregelbunden ägglossning eller utebliven mens, då kan just det här med hård och intensiv träning som hitpass, löpning, intervaller, det är inte 100%igt. För att på samma sätt där, kroppen uppfattar det som stress även om man tycker att det är helt magiskt.
Mm. Men det är ju det. Det fick jag nästan som råd när jag var stressad över skolan, att så här, träna för att typ låta kroppen känna igen det här. För det blir ju så här fight or flight.
Mm.
Ja, hjärtat slår snabbare när man tränar liksom.
Mm.
Så att det är helt logiskt. Det är ju verkligen en stresspåverkan på kroppen när man tränar.
Ja, för kroppen känner ju inte skillnad på om man faktiskt är jagad av en björn eller att man springer galna intervaller för att man tycker det är skönt.
Mm.
Sen vet jag också att min utmaning har ju varit att jag älskar ju att göra de här sakerna, men att någonstans hitta ett sätt som fungerar för mig. För att för mig är prio ett att ha en regelbunden ägglossning och menscykel, för det visar någonstans att så här, jag mår bra. Och när jag mår bra, då kan jag börja lägga till de där sakerna. Men om någon som lyssnar känner bara så här, men jag kommer aldrig sluta springa. Det är det bästa jag vet. Jag vet, jag kände likadant. Men det finns andra sätt att röra kroppen som också ger underbara effekter och som man mår bra. Man behöver bara göra den här förändringen och låta det gå lite tid. Så den saken kopplat till träning och menscykel är ändå viktig. Men sen kan det också vara å andra sidan att, som jag och Sara är väldigt olika här, vi har helt olika bakgrund och kommer från olika perspektiv. För vissa kan det också vara att man behöver röra sig mer.
Mm.
att man inte rör sig alls.
Precis, för där är ju alltså att träna till exempel inför och under mens kan ju vara magiskt för att man sätter igång blodcirkulationen och det hjälper till att så här, ja, men släppa på muskelspänningarna som är själva mensvärken, eller vad man säger. Men också för endorfinerna om man har till exempel PMDS eller liksom den här typen av ångestkänslor under fas 3. Mm. Då är ju också träning magiskt för att frigöra dem. Men det beror också på det här att så här, det kanske inte handlar om att springa en mil liksom, utan det kanske handlar om att göra lite mjuk yoga eller liksom stretcha typ.
Så det handlar mer om hur man tränar och också när man tränar. Som kanske inte tränar på fastande mage som jag älskar att göra.
Verkligen. Och sen alltså, jag tänker också att jag tycker på att det är så kul att känna till det, för jag kan ju verkligen se på mig själv också att alltid typ efter mens, några dagar in på fas 2, nej, men då vill jag gå ut och springa. Då är jag såhär, nej, nu ska jag sätta igång liksom. Jag är liksom inte en person som springer liksom regelbundet eller tränar regelbundet på det sättet, men det är verkligen så här, när jag får den känslan då vet jag att så här, ah, men nu är det fas 2 liksom. Och då är det också kul att träna. Då blir jag liksom sugen, till skillnad från kanske i slutet av fas 3 när jag bara såhär, men jag vill verkligen bara ligga på soffan. Och då gör jag det. Så att, så här, det är också bara häftigt att som sagt så här, känna in kroppen och bara, men det beror på det här.
Men du är också väldigt bra på att känna in din kropp.
Men det här med att känna in kroppen, det la ju du ut på din story i morse. Om att så här, det är viktigt att lyssna på kroppen och inte bara hjärnan. För att hjärnan kan ju vara så här, men nu står det, jag ska springa en mil liksom. Men vad är egentligen viktigt för kroppen? Vill den? Behöver den? Måste den?
Ja, och jag har ju, min pojkvän är elitidrottare. Så att i morse skulle han springa intervaller och jag bestämde mig förra veckan för att nu har jag ändå sprungit lite för att han har varit ledig. Så vi har liksom tränat tillsammans. Men där någonstans, jag vet ju vad som är rätt för min kropp. Men mitt huvud vill ju springa och jag älskar ju känslan av att springa. Men om jag ska vara sann mot mig själv och vad jag faktiskt behöver, vad behöver jag göra då? Och då var det inte att springa. Men jag frågade honom, jag bara, vad ska jag göra? Han bara, men Sanna, du vet vad du ska göra. Nej, men jag vet inte. Men jag visste ju.
Innerst inne vet.
Hjärnan vill höra en sak, men kroppen vill ha en annan.
Och det måste vara så svårt. Jag menar så här, nu har du varit i den här resan i 6 år. Men att kanske vara ny på det här och vara så van vid att alltid bara lyssna på huvudet. Och liksom så här, man har alltid gjort det. Det tror jag också är en väldigt stor process.
Verkligen. Och förut kunde det vara så här, hade jag bestämt mig för att träna ett pass. Alltså det fanns ingenting som inte kunde göra att jag skulle göra det. Men i den här processen, och om det är många som tränar som lyssnar nu kan de tänka, men herregud. Då kunde det vara så här, jag hade bestämt mig för att träna. Jag gick till gymmet och sen när jag var där så var det så här, vad gör jag här? Jag borde inte vara här. Alltså jag körde en övning och då brukar jag tänka så här, undra vad receptionisten tänker, du har varit här i 5 minuter och du går ut nu. Jag bara, men det är inte värt det.
Nej.
Vad behöver min kropp? Och jag vill inte vara här. Varför är jag här? Och gå hem. Men det är klart att, så ibland kan det vara så att man måste testa. För man kan ju tänka så här, men jag tror ändå att jag behöver träna. Men sen när jag kom dit, men jag vill ju inte, men gå hem.
Verkligen.
Att också ha den mentaliteten. Och ibland självklart kan det vara så här, men nu är jag här, nu gör jag min grej. Så det är också en balansgång. Men man känner i hjärtat när man gör någonting av kärlek. Eller gör man det mer av rädsla eller ett måste?
Nej, jag och Joanna är väldigt mycket för, nu frågar jag er varför ni jobbar med det ni gör idag. Men att så här, ställa sig frågan, varför tränar jag? Och att då gå till gymmet och så, känna att så här, min kropp vill inte. Okej, men varför tränar jag? Okej, det är för att må bra. Ja, då går jag hem idag. För den behöver vila. Att hela tiden påminna sig om det.
Det är så bra.
Viktigt.
Och jag tror många behöver höra det.
Ja, det kan man inte påminna nog om. Men vad är det för myter som ni får höra oftast? Eller kanske inte myter, men så här fakta som ni liksom får dela med er av flest gånger som folk liksom fortfarande inte har nappat på när det kommer till kvinnohälsa.
Ja, men det är dels det här med p-piller och menscykel, att man tror att man har en menscykel fast man äter p-piller. Så dels är det den.
Att man stänger ner ägglossning med p-piller.
Alltså varför får man inte reda på det?
Nej, det är helt sjukt.
Ja, det är jätte...
Jag känner mig lurad.
Ja. Ja, man är ofta så ganska ung också när man börjar med det. Så här, och då ifrågasätter man liksom inte.
Nej, man bara, gud vad skönt att man kan hoppa över mensen.
Ja.
Och jag tror många som kommer upp i åldern som nu börjar kanske reflektera över att jag kanske vill ha barn inom några år och vill därav skapa en förståelse för kroppen. Där blir man också väldigt chockad. Okej, så det handlar om att jag kan bli gravid mellan 6 dagar till en dag.
Mm.
Istället för som man alltid har trott hela månaden och panikat över det.
Mm.
Så det är en sak.
Precis. Och dels också att det här som du var inne på innan, sådana, att det kan ju också ta tid om man slutar med p-piller om man till exempel vill bli gravid. Att många gör ju den grejen att säga, men nu har vi planerat att det blir perfekt att vi ska försöka bli gravida i mars. Och då slutar man med p-piller i mars. Men för vissa kan det ju då ta liksom ett år innan man har tillbaka en regelbunden cykel.
Mm.
Och ja, men då kan det också bli en ganska så här, jobbig process då, att liksom behöva inse då att så här, oj, men jag har kanske PCOS eller det här. Så det är också någonting som kan vara bra att veta.
Mm.
Att,
och att så här, lära sig, ja, men har jag ägglossning? Kanske liksom pricka fel.
Precis, vilka är de där 6 dagarna som är potentiella?
Ja. Och det sa ju våra experter att många gånger varför folk inte blir gravida, det är för att man inte har koll på när man ska ligga.
Mm.
Helt enkelt.
Mm. Nej, jag vet det, tycker också det här är roligt. Man har ju hört så många historier om typ så här, ja, men vi har försökt nu ett år och äntligen har vi fått liksom tid för IVF, och sen så fort man får den där tiden, då bara släpper det och det blir naturligt. Det måste ha så mycket så här, hjärnans inverkan på kroppen.
Verkligen.
Det är ju också en stress i sig att
exakt,
så här, känna så här, att tvånget att så här, men jag är ju skapt för att vara gravid och liksom,
ja, men det är så lätt att sätta väldigt mycket press på sig själv som kvinna i den processen, tror jag.
Mm. Och också att man är så van att kunna kontrollera saker och också att åstadkomma det man vill.
Mm.
Att man sätter ett mål och sen kan man göra allt man vill för att komma dit. Det är få fall man inte kan göra det, men just när det kommer till det här så handlar det mer om att en graviditet sker i min kropp.
Mm.
Annars använder man mer hjärnan och bara så här, jag har bestämt mig för det här, jag är disciplinerad och målmedveten. Men när det kommer till just graviditet så handlar det nästan om det motsatta, typ kapitulera, vara i kroppen och som sagt vara mer i det parasympatiska nervsystemet, det vill säga det lugna.
Ja, precis. Inte se det som så här en prestation till liksom.
Men en sak som kom till mig också, det är just det här med fett.
Ja, jättebra.
Skulle jag säga att det är så många i communityn som är så rädda för fett.
Mm.
Och av diverse olika anledningar.
Mm.
Men som har börjat öka på det. Och blir av med väldigt många mensrelaterade besvär. Eller bara mår bättre i allmänhet när det kommer till hud, hår, naglar.
Mm.
Men också, för det är väldigt många kvinnor som vi hade en av våra experter med i podden. Och då pratar man om det. Många kvinnor vill gå på dieter, man vill gå ner i vikt. Man vill träna men man får inga resultat. Varken när det kommer till alltså, hur man presterar eller hur kroppen ser ut. Och då kan det vara att man många gånger äter alldeles för lite och alldeles för lite fett. Så någonstans att det motsatta är sant.
Mm.
Att våga verkligen äta mer fetter.
Mm. Verkligen.
För det har så många effekter. Alltså, framför allt, och det är där vi fokuserar på det inre.
Mm.
Men också på det yttre.
Mm.
Mm. Ja, en annan sak som jag tänker också är ett bra tips, det är ju frukostar. Där är ju också så här, om man ser hur min kost såg ut för några år sedan innan vi började med blodpiller. Man kan säga mycket om den. Men en sak som jag tycker är så här, ja, men viktig och som också sätter en så bra grund, det är ju verkligen frukost och att äta mycket protein och fett i frukosten.
Det delar ni med er mycket av på vårt konto.
Ja. Men just för att det gör så extremt stor skillnad att börja dagen med ett stabilt blodsocker och att få i sig just de här byggstenarna för hormonerna.
Mm.
För jag vet själv, alltså de gånger jag inte äter det till frukost så har jag liksom de här svängningarna och energidipparna och ja, det blir en helt annan sak.
Mm.
Och blodsocker, det låter sjukt osexigt, men det är verkligen så viktigt för hormoner och fertilitet.
Mm. Mm.
Alltså på ett sjukt sätt. Så att stabilisera och äta saker som får blodsockret att vara stabilt, det kommer göra så stor skillnad. För på samma sätt, har man ett svajigt blodsocker, då uppfattar kroppen det som stress.
Mm.
Och då kommer den inte prioritera menscykeln.
Nej. Är det så? Ja. Så logiskt, men samtidigt så här, något som man verkligen inte tänker på om man inte får lära sig om det. Men en sak som jag också kommer att tänka på, PMS och alla såna grejer, är väl inte heller liksom, vad ska man säga, naturligt, utan det beror ju på en obalans. Mm. Det får man ju heller inte, utan det är så här, ja, det är klart att du har PMS, du är kvinna.
Precis. Ja, men det har gjorts till någonting som bara är så här standard typ. Mm. Men bara för att det är vanligt så behöver det inte betyda att det är alltså normalt,
att det ska vara så. Vara så.
Mm. Det är jätteviktigt. Och det tror jag också är viktigt att säga, att alltså många av de här symptomen, det är helt möjligt att bli av med dem. Men det är ibland svårt att tro det, för man kanske har haft dem varje månad så länge man kan minnas. Men det är verkligen så mycket man kan göra genom sin livsstil. Och det är så, alltså allt är möjligt till att säga, men det är typ det. Mm. När man förstår hur, alltså, och hur man kan påverka det.
Mm. Ja, och många kanske tänker att det känns komplext. Okej, men det är så himla många delar som påverkar. Det är näring, det är träning, det är återhämtning, det är miljö.
Mm. Så här, vart börjar man liksom?
Ja, men det fina är att det går att börja i vilken ände som helst, för att alla delar påverkar varandra.
Mm.
Så börja med den saken som känns lättast för dig.
Mm.
Och det kan göra superstor skillnad.
Mm.
Mm.
Som vi sa, bara det här med mindset, att faktiskt så här, tillåta sig själv att börja lyssna inåt, kan göra så mycket.
Mm.
Mm. Men vad tror ni att det här brister, vi pratade lite om inledning, om att så här, varför får man inte lära sig det här i skolan? Tycker ni att det borde finnas mer kunskap om det här i skolan, eller vart ska vi nå ut liksom?
Mm, men definitivt i skolan, och det jag tycker är ett så fint exempel. Men så här, hur, om man skulle vara yngre och ha den här kunskapen, alltså vad skulle man ha, hur skulle man ha pratat med varandra då?
Mm.
Hur hade man liksom känt till, alltså om man visste så här, men så här blir jag i fas 3, att kunna känna igen det istället för som det oftast är nu, att man i efterhand är så här, ah, okej, men det var för att jag var i fas 3. Mm. Det var därför jag var på det sättet. Men när man har den här kunskapen så vet man ju liksom redan om det när man är i det.
Och hur man kan stötta kroppen.
Exakt. Mm. Och det tror jag skulle göra sån otrolig skillnad för hur vi skulle förhålla oss till vår hälsa liksom, överlag. Så det skulle vara magiskt om det fanns mer i skolan.
Jag tror någonstans att det är där det börjar. Och sen också att våga prata om de här sakerna hemma.
Mm.
Att när man var liten, för mig var det mer tabu att sitta och prata om de här sakerna. Det skulle inte vi göra vid middagsbordet. Nu är jag en syster som är 16. Och det är så mäktigt att se henne. Eftersom att hon var, vad var hon, 11?
Mm.
När vi började med 10.
Mm.
Och vi har ju pratat naturligt om det här sen dess. Mm. Och att hon har fått den här kännedomen om sin kropp gör det så mycket enklare för henne. Hon kan också se på sin omgivning. Okej, ja, men hon kan se att så här, okej, den här är i fas 2 eller fas 1.
Mm. Och det är så mäktigt.
Ja.
Wow.
Det blir så mycket lättare. Och framförallt relationen till sig själv.
Verkligen.
Så jag tror någonstans att dels i skolan, det skulle vara otroligt om den här kunskapen nådde ut. Men sen också börja i familjen, normalisera det.
Mm. Mm, verkligen. Och så här, jag tycker också att när man har den kunskapen, både, alltså, både en själv och typ sin partner och ens föräldrar, att det blir ju en så himla enkel dialog. Det blir liksom inga missuppfattningar eller att man inte förstår varandra. Typ som, ja, men min kille kan ju min menscykel lika bra som jag. Och det är superpraktiskt.
Ja.
För att det blir liksom aldrig något så här, någon friktion då, för att det är så här, ja, men han förstår inte, eller alltså så här, han vet typ. Så här.
Han förstår bättre än dig, sa. Ja.
Han läser det rakt av.
Ja, ja. Många gånger som han kan bara, åh, nu nå fas 3, och så anpassar han sig liksom till det.
Det på ett,
så
här,
ja, men, ja, det blir väldigt avdramatiserat och bara så här en naturlig del av vardagen och livsstil. Mm. Vilket det ju såklart borde vara, för att hälften av oss är ju kvinnor och har den här biologin. Så det borde väl vara en supernaturlig sak, kan man tycka.
Verkligen.
Och det är, alltså, det är viktigt att lyfta också att, för nu pratar vi mycket om fas 3 som att det är något speciellt, men det behöver inte heller vara så.
Nej.
Utan det som är viktigt att förstå att vi kommer känna av skiftningar för att vi är cykliska. Och det är helt okej och helt naturligt. Så det är viktigt att inte vara fäst vid att vilja vara på ett visst sätt eller bara vilja vara i fas 2, som kanske är det som värdesätts i samhället idag.
Mm.
Men så förstå att det är okej med skiftningar, men när det blir dysfunktionellt i vardagen exempelvis, då visar det oftast att man har en obalans.
Mm.
Och att våga ta hjälp och stötta upp det då.
Mm. Ja, men det är superviktigt, för det är så här, har man en liksom balanserad cykel, då är det inte alls att man behöver känna av skiftningarna knappt.
Mm.
Att, alltså, vissa menscykler, när jag har liksom en väldigt så balanserad menscykel, då märker jag knappt av att jag håller på att få mens förrän jag har mens.
Mm.
och känner liksom inga smärtor eller värk eller ångest eller alla de här sakerna som jag kan känna av i andra cykler. Liksom. Mm. Så att, ja, men det är en jätteviktig påminnelse att, ja.
Men om vi har någon lyssnare som lyssnar nu och känner så här, okej, men jag skulle vilja söka hjälp för att få en regelbunden mens, eller jag vill få hjälp för att minska min PMS. Vart vänder man sig?
Alltså först och främst skulle jag säga att vill man bara förstå mer, mm. då är det ju alltså kunskap själv. För jag tror att när man vet saker själv, då kan man också ställa rätt frågor. Mm. Så till exempel börja med boken eller kolla in... Ja, alltså,
vår blogg.
Mm. Instagram, men sen har vi också de experterna som vi jobbar med, de finns också på vår hemsida, så man har möjlighet att vända sig så om det är så att man känner att men jag klarar inte av det här själv.
Mm.
För det kan ju som sagt vara väldigt små saker man behöver justera för att må mycket bättre. Mm. Så.
Och vi delar också väldigt mycket så här, stories från communityn på Instagram.
Det tycker jag är helt fantastiskt att läsa.
Ja, men det är väldigt
kul. Så glad.
Ja, men verkligen. Mm. Och där är ju så många som då har hittat att de har läst att någon annan har mått supermycket bättre för att de har gjort vissa saker som kanske har samma liksom, utmaningar som en själv.
Mm.
Så att det är ju också någonstans man kan börja. Mm. Bara för att som sagt så här, få en liten inblick och börja förstå sin egen cykel.
Det där tycker jag är så fantastiskt att man så här kan testa sig fram utan att liksom, som ni sa, det finns ju så lite forskning på kvinnor kring det här också liksom.
Mm.
Så att så här, våga testa sig fram fast det kanske står något annat på pappret.
Mm, verkligen.
Det är så stor skillnad.
Mm.
Och jag tror att vi förändras ju hela tiden, vilket gör att vi kommer också behöva olika saker beroende på vart vi är i livet och vart vi är i vår kvinnlighet, eller hur ska man kalla det. Att vi kommer in i olika stadier och då kommer man förmodligen behöva olika saker, så att heller inte bli fäst vid att leva på ett sätt. Att även om man hittar ett sätt som kanske passar ett tag, så behöver inte det vara lösningen för resten av livet.
Helt rätt.
Mm.
Vi brukar avrunda varje avsnitt med att våra gäster får ge en utmaning till våra lyssnare. Så jag bollar över det till er. Vad vill ni utmana våra lyssnare med?
Men dels om man inte har trackat sin cykel innan, så skulle jag väl vilja utmana i att börja göra det.
Mm.
Att börja skriva ner hur känns kroppen, vad, har jag några symptom, vilka i så fall, dag för dag, och lära känna cykeln.
Mm. Och det kan man ju göra i en app för de som lyssnar, att man behöver inte skriva ner om det inte talar till en. Så använd en app och kroppstemperatur.
Mm.
För att när vi mäter vår basala kroppstemperatur, det gör man varje morgon, det första man gör på morgonen, det är då vi kan veta när vi har haft ägglossning.
Ja, det är så intressant.
Ja. Mm. Och det är också då vi kan veta till exempel när vi går över från fas 2 till fas 3. Så att börja tracka cykeln och också tracka basala kroppstemperaturen är ett lifehack.
Mm.
Verkligen.
Ja. Och vart hittar man er om man är liksom helt frälst nu efter att ha hört er prata?
På Instagram så är det women.sync och på vår hemsida womensync.se.
Mm. Och ni har ju en bok som ni säljer både på er hemsida men också åt flera återförsäljare. Eller hur?
Mm, precis. Lättast är nog att hitta den på hemsidan och sen vår podcast såklart.
Mm.
Just det, den är guld värd ska jag säga. Wow.
Så, okay.
Så fina, viktiga samtal. Så det är verkligen ett tips. Och ni har också börjat sälja Chica Roast i olika i Stockholm, va?
Ja.
Mm.
Berätta.
Så vi har sett att efterfrågan finns. Och det är så här, alla produkter vi skapar är egentligen tillsammans med vår community. Och det är det som är så himla fint. Så någonstans har det funnits en efterfrågan eller ett behov och då skapar vi de produkterna. Så vi finns på Body Buddy, vi finns på Banacado, Mahalo och sen så finns vi, ja, det är de va?
Ja, det är de som finns fysiskt skulle jag säga.
Ja, och i Göteborg kommer vi snart att finnas. Joss hälsocafé och sen om det är några norska lyssnare så är det Oslo Rå som vi finns på.
Wow.
Mm.
Spring dit, säger jag bara. Jag ska göra det. Tusen tack för att ni ville gästa After Workout-podden. Väldigt viktig kunskap och jag tror att väldigt många, oavsett ålder, kommer bära med sig ny information. Vilket jag inte hoppas, men jag tror det. Ni gör ett väldigt viktigt jobb, tjejer, så tack för det.
tack kära du att vi fick vara med.
Ja, tusen tack.
Ni är grymma.
Och till er andra, vi ses nästa vecka. Puss och kram.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.